Välkommen till Jämställdhetspodden.
Idag ska vi prata om det utbredda hotet mot jämställdheten som pågår i Sverige just nu och internationellt. Vi ska prata om misogynin inom olika sammanhang och miljöer, hur de här hänger ihop, hur det sprider sig och vad det får för konsekvenser. Och hur påverkar det här valet i höst och ja, framtiden i Sverige? Dagens gäst är Mira Åbäck Arman som är researcher, skribent och rapportförfattare. Välkommen hit!
Hej, tack. Kul att vara här.
Jag heter Lina Stenberg ska jag säga också. Men jag tänkte vi börja med lite kort. Mira, vill du berätta lite vem du är och varför du har skrivit den här rapporten?
Så jag är som sagt oftast skribent kan man väl säga. Vi pratade lite grann innan här om hur fånigt det är med titlar. Men jag skriver saker och tycker saker och föreläser och debatterar saker egentligen som rör politik och kultur och sådana grejer. Och jag är väl här idag just för att jag är rapportförfattare i det här fallet till en rapport som stiftelsen Expo släppte nyligen som heter Män som hatar kvinnor. Och den handlar ju om misogyni och misogyna miljöer och hur de samverkar och vad de vill egentligen. Och vad det leder till när de får göra sin grej. Så.
Just det. Och jag tycker att det här är en jättebra rapport, jätteviktig. Den har fått en del uppmärksamhet redan. Och jag tänker att den verkligen sammanfattar, eller sätter samman mycket av den informationen som jag tror att många saknar när det kommer till just de här frågorna.
Ja, jag hoppas det. Det var lite tanken just att det här kändes som en sak som man ville, som jag framförallt kände att jag vill få en överblick på den här miljön och hur det här framförallt hänger ihop. För vi pratar ganska mycket om de här miljöerna när det händer någonting i någon av dem. Vi ska väl gå in lite mer på liksom vilka de här miljöerna är. Men just att få en bild av att de vill i grunden samma sak. Och hur funkar det? Och varför söker de här sig till varandra? Och hur går det till när någon dras in i de här miljöerna och de får de här idéerna? Och det verkar som att den har gjort ett okej jobb med att sammanfatta det och liksom ge folk en känsla, eller så här, ett sätt att formulera och förstå någonting som jag tror att många har känt. För det var det jag ville göra för min egen skull. Liksom, hur sitter det här egentligen ihop?
Jag tror att det är de bästa rapporterna som görs när man själv känner att de behövs.
Ja, exakt. Man ska skriva en rapport som man själv vill läsa. Det brukar vara min inställning när jag skriver grejer. Att någon borde skriva det här för jag vill läsa det själv.
Ja, men precis. Och vi brukar alltid inleda med samma fråga i den här podden och det handlar om ja, men hur vi definierar jämställdhet. Och jag tänker Mira, vad betyder jämställdhet för dig? Vilket perspektiv tycker du är särskilt viktigt att lyfta när det kommer till jämställdhet?
Mm. Så min ingång till och egentligen fortsatta syn på jämställdhet som i princip har varit densamma sedan jag började liksom upptäcka feminismen så där, i tonåren har ju handlat om frihet egentligen i grunden. Mycket av min politiska övertygelse och mycket av det som jag bråkar om från dag till dag handlar om att säkra människors frihet och handlingsutrymme. Och när det kommer till feminism så är det ju helt enkelt det som är grejen. Att en jämställdhetspolitik eller ett jämställt samhälle måste verka för att människor ska ha så stor frihet som möjligt att göra sina egna val, att vara den de är och att egentligen bygga upp ett samhälle där människor kan vara fria på ett sätt som inte går ut över eller skadar andra. Liksom. Mm. Och det är väl min viktigaste drivkraft när det kommer till det mesta. Men feminismen framförallt kanske.
Mm. Mm. Och jag tänker att det blir väldigt tydligt också i den här rapporten. Att det är ju finns rörelser som vill begränsa just det här. Jag tänkte att vi ska komma in i de här, det har liksom låtit lite luddigt hittills där med miljöer och rörelser och så. Men vi ska prata om de här olika begreppen som du lyfter i rapporten, män som hatar kvinnor. Det är misogyni, det är manosfär, det är konspiratoriska miljöer, insemiljöer. Skulle du bara vilja ta oss igenom lite, vad är de här och vad skiljer de åt och kanske förena dem?
Precis, vi kan ju börja med misogyni då. Det här var ju en fråga som jag fick. Vi gjorde i ett tidigt skede av rapporten så gjorde vi liksom ett referensgruppsmöte och snackade med ett antal olika aktörer från olika organisationer och så som berörs av de här rapporterna. Och liksom sa, det här är tanken vi har. Har ni någon feedback eller några tankar på vad ni, någonting ni tycker saknas eller ni tycker är bra? Och så. Och då var en motfråga som jag fick var så här, varför kallar ni det misogyni? Det är ett sånt svårt och akademiskt och okänt begrepp. Varför säger ni inte kvinnohat? Och det här är en bra fråga. För att det är i grunden, det finns en massa olika ord egentligen för vad vi skulle kunna beskriva som någon sorts samhälleligt kvinnohat. Vi har kvinnohat, vi har sexism och vi har misogyni. Mm. Och i det här fallet att vi pratar om misogyni har att göra med att vi utgår ifrån i rapporten, eller jag utgår ifrån, du har som har skrivit den, men liksom det finns en filosof som heter Kate Mann som har skrivit många bra böcker och hennes definition då av misogyni är att man kan se det som att kvinnohat är det personliga. Så att en individ kan hata kvinnor. Det är någonting personligt. Vi har sexism som i grunden är en sorts ideologi eller en sorts förklaringsmodell för varför det är okej att förtrycka kvinnor. Så att till exempel idén om att kvinnor är svagare eller mer känslomässiga eller inte kan köra bil eller vad det nu kan vara. Det är sexismen. Och sen har vi misogynin. Och misogynin enligt mäns definition är liksom de system som finns på plats för att polisa kvinnors utrymme. Eller snarare könsroller i sig, för de följer med varandra. Men så misogynin är egentligen det som säger ifrån och straffar kvinnor när de går utanför de här ramarna. Men det är också det som belönar kvinnor när de förhåller sig till patriarkala normer och regler. Så att eftersom det här handlar om rörelser som har en politisk agenda. Så det de vill göra är ju att skapa ett samhälle. De vill ju skapa regler och normer. Och därför så blir misogyni ett väldigt bra begrepp för att beskriva dem. Problemet med att säga kvinnohat i den här kontexten är att väldigt många av de här aktörerna skulle förmodligen inte säga att de hatar kvinnor. Jag tror att väldigt få män skulle säga att de hatar kvinnor, även sådana som uppenbart gör det. Men det blir särskilt knepigt när man pratar om till exempel en politisk rörelse som kanske säger, som i vissa av de här fallen, att vi vill värna kvinnor eller vi vill skydda kvinnor. Och de kanske genuint tror det. Så att ett sätt att liksom komma ifrån det är att peka på någonting som är svårare för dem att avfärda. Och samtidigt tydliggöra att det här är inte liksom ett personligt jag är sur på kvinnor, utan det finns något strukturellt här. Det är en strukturell sexism. Och därför är misogyni ett bra begrepp.
Just det, så det är nästan som att det är jättebra tycker jag att måla upp det här. Jag tänker att ja, men sexismen och könsroller, eller ja, men kanske för att de traditionella könsrollerna, eller det är väldigt tydliga fack, liksom, så här ska kvinnor vara, så här ska män vara. Och så blir liksom misogynin en slags institutionaliserande av det. Och jag tror verkligen som du säger att väldigt många män skulle säkert säga att de högaktar kvinnor. Alltså, eller hur?
Ja, ja.
Att de är liksom, vi älskar kvinnor mer än något annat när hon är i det här facket.
Mm.
Och därför vi behöver hjälpa henne att vara i det facket och att inte ja, men, gå utanför det här och ja, men, råka förvirra sig eller så och skada henne själv. Och, ja.
Mm. Som bygger på i grunden en sorts välvillig sexism, kanske skulle man kunna kalla det. Alltså samma motivering som kanske driver. Om vi tittar på, liksom, vi har haft en slöjdebatt i Sverige nyligen igen. Tyvärr, jag är så jävla trött på den. Men där finns det ju hos vissa en sån tanke. Att så här, kvinnor behöver skyddas. Och som förälder till exempel så kanske man. Jag diskuterade det här mycket med folk förra vänner vi hade en slöjdebatt för några år sedan. Och pratade med en del människor som var i den här typen av religiösa miljöer där både judiska och muslimska, där man liksom täcker sitt hår och sådär, och hade en mycket mer empati för perspektivet att jag gör det här för att skydda mina barn. Jag vill inte att min lilla flicka ska ses som en slampa och bli dåligt behandlad, och därför så ska hon ha slöja. Liksom. Och det är ju en sån grej. De gör inte det för att de hatar sina barn. Utan man gör det av omsorg, man gör det av kärlek. Men det får ändå sexistiska eller kvinnohatande konsekvenser på strukturell nivå. Så att det är bra att förklara det så. Jag tror att vissa kanske har lättare att ta till sig det då, kan man hoppas.
Mm. Och det är intressant, det här blir verkligen en liten utvikning, men jag tycker just det här med slöjdebatten, apropå då, ja, men när nu KD säger att det ska liksom, ja, men de har det här med burka och sen har vi pratat om hijab också, att det ska förbjudas. Alltså då blir det ju liksom åt båda hållen. Man använder det som något slags, vi ska befria kvinnorna, säger man, när man ska förbjuda det. Och också någon slags omsorg om, i alla fall det är så man liksom använder det i liksom argumenten. Och sen är det då åt andra hållet för de som menar att man ska liksom låta kvinnor ha slöja för att det är liksom omsorg.
Ja, nej, men det är jättesvårt och det är därför jag tycker den debatten är så oerhört frustrerande. För mig så tänker jag, och det är ju för att jag kommer från liksom ett frihetsperspektiv tror jag i grunden. Att jag är jävligt oförtjust i alla typer av lagstiftning som försöker diktera människors val. Liksom på någon sorts normativ basis. Och det gör ju också att jag bitvis kan ha åsikter om lagstiftning som kanske krockar med andra feministiska analyser eller så, där jag liksom säger att jag tror liksom inte på lagstifta förbjuda bort problem särskilt mycket. Därför att min känsla, uppfattning, erfarenhet är att det ofta snarare slår tillbaka mot marginaliserade grupper. Så jag är ganska frihetlig i min syn på sånt här. Så slöjdebatten är en sån där. Det är liksom, det är svårt för mig att se att det kan vara någonting befriande med att förbjuda vad någon har på sig. Liksom, även om man gör det av välvilja. Men absolut, båda sidorna kan ha legitima, jag ska inte säga legitima argument, för det tycker jag inte. Jag tycker att det finns en objektiv sanning här. Men däremot legitima bevekelsegrunder kanske. En legitim känsla att de gör någonting bra.
Så. Nej men precis. Och då tänker jag då som de här olika rörelserna som du har gått in på och beskriver i rapporten här, som ju är där misogynin är liksom det som är det gemensamma. Kan inte du bara gå in på de här huvudsakliga grupperingarna som du lyfter i rapporten?
Precis. Vi har ju tittat på försökt att liksom hitta de största och viktigaste ideologiska grupperna kan man säga som sysslar med den här typen av retorik och politik. Och då valde då att plocka ut, det är ju Expo som gör den här, eller jag gör den liksom åt Expo. Så. Och Expo tittar ju normalt på den rasideologiska miljön. Och det är därför de kan göra den här. Och det är också därför de tar in mig, därför att jag har ett bredare analysfält normalt än vad de har. Så att jag har liksom mer koll på manosfären och sådana saker som inte är uttalat rasideologiska. Men så ytterhögern är ju en del av det här, och ytterhögern så inkluderar man då både extremhögern som är liksom den våldsbejakande antidemokratiska högern, och radikalhögern som är den ofta ideologiskt lika eller nästan lika extrema men som jobbar parlamentariskt. Sen har vi den konspirationistiska miljön som är egentligen konspirationsteoretiker, människor som tror på att någon sorts gruppering av mystiska människor som kanske eller kanske inte är judar, det beror lite på. Men det är nästan alltid landar där, skulle jag vilja säga. I alla fall i någon del av miljön. Men också grejer som liksom mer sådär att i det här fallet att feminismen liksom, och feminiseringen av samhället, konspirationsteoretiker. Så.
Just det.
Det finns ju i Sverige en sån miljö i till exempel de här antivax sammanhangen som vi såg under covid har vuxit sig ganska stor. På internationell nivå så är den ju ännu starkare om man tittar på QAnon eller någon av de här. Sen har vi manosfären då, som är den kanske på sätt och vis nyaste i sin nuvarande form, en av de nyaste miljöerna som är kanske minst beforskad och förstådd, även om den har existerat sen feminismen. Därför att man kan säga att manosfären är hur man brukar beskriva ett ganska löst, sammansatt och lite vagt definierat nätverk av olika rörelser som på olika sätt fokusera på liksom egentligen i grunden mannen. Alltså det handlar inte om att prata om kvinnor, utan det handlar mycket om mansrollen. Och för att kunna påverka mansrollen så måste man påverka kvinnor. Så där har vi då incels som vi nämnde, alltså involuntary celibates, människor som utgår väldigt mycket från att de inte kan få sex, även om det är mycket större än så ideologiskt. Vi har de här manfluencers, man kan kalla det, alltså Andrew Tate och hela det där gänget med killar som jobbar framförallt i sociala medier med olika typer av självförbättringsinnehåll primärt. Man pratar väldigt mycket om hur man blir framgångsrik, hur man blir framgångsrik liksom ekonomiskt, hur man blir framgångsrik på gymmet, hur man blir framgångsrik på datingmarknaden och så vidare. Här ingår ju också det man brukar prata om som red pill och de idéerna. Men de har lite liksom olika, vi har mansrättsrörelsen också, alltså vi har rörelserna som jag stötte på bara häromdagen för att jag hade några i mitt kommentarsfält på Facebook, den här rörelsen som slåss för pappors rättigheter i vårdnadstvister. Kan också ses som en del av det. Alltså, någon form av liksom mansrättsrörelse, men som främst jobbar med frågor som rör liksom relationen till kvinnor. Alltså man kanske inte slåss så mycket för mäns rättigheter på arbetsmarknaden eller på så, utan det handlar väldigt mycket om att liksom, vi måste. Det är kvinnorna som är problemet, vi måste slå tillbaka mot dem. Liksom. Mm. Den sortens mansrätt. Så inte kanske män för jämställdhet, liksom, utan några som verkligen jobbar reaktivt och antagonistiskt mot kvinnor, kan man säga.
De som alltid, så här, när man skriver om män och mot kvinnor, skriver men män som blir slagna av kvinnor då.
Ah.
Vilket ju förstås existerar, så det ska man inte. Men att det liksom hela tiden handlar om att så fort man lyfter kvinnor så borde männen lyftas.
Och men väldigt sällan gör det själva. Liksom och pratar om det annat än liksom utifrån någon form av antagonistisk inramning. Så.
Just det.
Och sen den sista då är de religiösa konservativa miljöerna som vi ju har relativt lite av i Sverige, tack och lov skulle jag säga. Men de finns ju, alltså de finns ju både i, tittar vi internationellt så blir det ju tydligare liksom hur de här religiösa konservativa inslagen till exempel är en jättestor del av Trump-regimens backlash mot kvinnors rättigheter, så är ju Heritage Foundation och liksom den här kristna nationalismen är en väldigt, väldigt stor del av det. Mm. Och vi kan väl till viss del se det i Sverige, alltså att man kan se en form av traditionalism som ofta då försöker knyta sig till de här idéerna. Och även såklart, alltså det här finns också inom islam, väldigt många av de här mansrättsinfluencersarna inom manosfären har ju sökt sig till religion för att få en form av förklaringsmodell och en form av tyngd bakom sina argument. Så även om de inte på något sätt är religiösa på något egentligen sätt som är meningsfullt, så kan de säga att jag är muslim och därför ska kvinnor veta hut. Typ. Så Andrew Tate och Sneeko och flera av de här aktörerna har liksom konverterat eller till islam för att kunna göra det. Mm. Så det finns liksom en muslimsk manosfär, det finns en svensk manosfär. Och ska man säga någonting om överhuvudtaget om vilka män som söker sig till de här miljöerna, så är det ju, det är väldigt tydligt att det inte finns någon liksom riktig tydlig bild av. Det finns ingen speciell typ av man som dras in i de här miljöerna, mer än att de enas av en sorts, vad man brukar kalla för kränkt berättigande. Alltså att de känner att de har fråntagits någonting. Så det är mer känslan som enar dem. Men annars är det liksom socioekonomiskt och sådär är det väldigt, väldigt, väldigt spritt. Man kan se en liten övervikt. Vad forskningen säger liksom, just från bland män med utländskt ursprung, och det har förmodligen att göra med att man kommer liksom kanske från en kultur som är mer liksom, har en större acceptans för sexistiska idéer, och då blir de förklaringsmodellerna liksom ligger närmare till hands så. Men det är en ganska liten skillnad, lustigt nog. Men man kan ändå se liksom att den här religionens inflytande har viss påverkan. Och vi är ett ganska sekulärt land.
Mm. Ja, men gud vad intressant. Och jag tänkte bara på när du sa det här med ytterhöger. Då har vi också, och den parlamentariska, då är det ju ja, med Sverigedemokraterna. Och till viss del kan jag tänka mig Kristdemokraterna och kanske Moderaterna. Så som det finns influenser. Men och jag tänker att för många av oss som inte liksom har tittat så noga på de här miljöerna, det är så svårt att förstå att det här kan vara stort och också hur det hänger ihop. Kan du bara säga hur influeras man varandra, hur går man framåt, alltså ja, och vad livnär man sig på kanske?
Så det finns ju, det beror lite på vad man tittar på, men liksom, ska man säga något generellt om alla de här miljöerna och vad de har gemensamt och hur de påverkar varandra, så är det ju så att man brukar kunna prata om det i termer av liksom en vågrörelse. Det är två vågor, så att den bakre vågen liksom förstärker och gör den andra, den främre, större. Och den främre vågen är liksom det som är acceptabelt i majoritetssamhället. Det som är möjligt att göra. Liksom.
Och kan den bakre, det vara till exempel?
Ja, men det skulle kunna vara till exempel att skära ner på anslag till jämställdhetsforskning. Det kan vara att begränsa reproduktiva rättigheter på olika sätt. Det kan bara handla om en så enkel sak som vad man liksom kan säga i det offentliga rummet. Vilket jag tycker har varit väldigt, väldigt tydligt. Att när du har en nätmiljö som är väldigt grov och väldigt, har väldigt högt i tak för vad man får säga, och människor vistas i den, så kommer det att förändra vad som är acceptabelt i liksom de mer institutionella och etablerade och rumsrena miljöerna. Och det är liksom den bakre vågen knuffa på det här. Så att alla de här extrema idéerna och tankarna finns inte i den främre vågen. Men de drivs på den och de stärks av den. Så även om inte Sverigedemokraterna till exempel går ut och säger vi vill förbjuda abort. Nu är de ett av de partierna som har varit liksom hårdast mot abort väldigt länge. De var tvungna att backa i den frågan, precis som Kristdemokraterna var tvungna att göra. Därför att det finns väldigt dåligt stöd för att begränsa abort i Sverige. Mm. Det är liksom inte hållbart att göra det. Men vad man kan göra är liksom att lägga den åt sidan, vilket till exempel Sverigedemokraterna har gjort med flera andra frågor. Alltså man har till exempel förespråkat återvandring öppet. Det gjorde man fram till, det här har jag inte så i färskt minne, men man gjorde det väldigt länge. Och sen så insåg man att det är bara nazister som gör det, så vi måste sluta prata om det här. Och så gjorde man det. Och sen när man insåg att nu finns det utrymme för det här igen, vi kan säga det här öppet, och plockar man upp den igen. Mm. Och jag är övertygad om att man skulle göra samma sak med abort om man kände att man hade tillräckligt stöd från den här bakre vågen. Att det fanns liksom en bas som gillar det här. Mm. Så de påverkar varandra, och man kan också se att det sker liksom det som jag tyckte var mest obehagligt egentligen med den här rapporten är att det blir så tydligt att den här främre vågen, det som är acceptabelt, det som är rumsrent, är så utbredd. Alltså när du kommer in på internet, speciellt om du är kille, så vet vi att det finns forskning på det här från Irland som har tittat på hur snabbt du som kille liksom får misogynt innehåll i sociala medier matat till dig. Mm. Och Aftonbladet gjorde ju nyligen en egen, då tittade de på rasistiskt innehåll, men det är i princip samma miljöer online. Mm. De hänger ihop väldigt mycket. Så vi vet att jättemånga exponeras för det här. Vi vet att det finns en mottaglighet för det här. De som söker sig till de här miljöerna, enligt forskning, är människor som känner att jag har berövats någonting på grund av feminismen. Och jag är arg på det. När man kommer in i de här miljöerna, så för att kunna förklara de här, så behöver man en större förklaringsmodell. Och den större förklaringsmodellen, se att du kommer in och sen så säger du jag känner att jag får inga dejter, datingappar är värdelösa, vilket de är. Jag känner inte att jag får någon respekt i samhället. Arbetsmarknaden är jättedålig, hyrorna är jättehöga. Jag känner mig värdelös för att jag bor hemma fortfarande och så vidare. Det finns en massa legitima materiella irritationer liksom, som det moderna samhället ger till män. De kommer in och så säger de att det är kvinnors fel. Och då måste du liksom kunna förklara det. Och då söker du dig till ideologiska förklaringsmodeller för att motivera varför det är kvinnors fel. För du vill ha någon att vara arg på. Och då, det är då det dyker upp de här idéerna som red pill till exempel. Red pill är idén att du har tagit det röda pillret, att du har sett igenom en konspiration. Den konspirationen är att, i det här fallet, att vi lever i någon sorts matriarkat som förtrycker män. Kvinnor får rättigheter på mäns bekostnad och så vidare. Och där, när du har liksom köpt den idén, för det i sig är ju en konspirationsteori, då är det väldigt lätt att köpa andra konspirationsteorier, för att om hela samhället ljuger för dig om att kvinnor är lika mycket värda som män, då kan de ljuga om vaccin, de kan ljuga om invandring, de kan ljuga om en massa saker. Och då är det väldigt lätt att hitta till exempel en traditionell religiös, kanske inte så mycket i Sverige då, men generellt en traditionell religiös förklaringsmodell eller en ytterhöger förklaringsmodell som säger att ja, men det här är en del av ett större system, och det som är problemet här är moderniteten, det är idén om den här liberala, jämställda, jämlika demokratin, det är den som ställer till alla de här problemen.
Mm.
Så det blir i en väldigt tydlig ideologisk följd från jag är arg på att jag känner mig värdelös och inte får en dejt till vi måste liksom rulla tillbaka det jämställda moderna samhället och gå tillbaka till någon form av föreställd bättre tid. Och där har ju ytterhögen en det är ju deras grej.
Mm.
Liksom.
Mm.
Att säga allting efter franska revolutionen var ett misstag. Vi måste gå tillbaka till ett mer hierarkiskt samhälle där människor har tydliga roller, där vi hyllar den starka mannen och så vidare.
Mm.
Och det är ett väldigt bra känslomässigt svar på liksom ett verkligt känslomässigt behov som jag tror att väldigt många, inte bara män, men i det här fallet män, känner.
Hur utbrett är det? Alltså är det framförallt unga som sitter mycket liksom på sociala medier? Eller hur ser det ut rent konkret?
Det där är ju det intressanta då, att när man tittar, det är lite svårt att säga när det gäller nät, alltså det här sker mycket online så. Mm. Men vi vet ju att det finns ju ingen liksom begränsning på, om man tittar på liksom män som hatar kvinnor, män som beter sig hatiskt mot kvinnor, så är det ju inte så att det bara är unga killar som sysslar med det, snarare tvärtom skulle jag säga. Så att liksom, de som gör det här, de som söker sig till och tror på de här idéerna är inte bara unga killar. Jag tror att det är väldigt lätt att tänka att de som sitter i de här forumen, de som sitter och snackar skit om kvinnor online eller sitter och näthatar dem eller som till och med engagerar sig i politiska rörelser som vill rulla tillbaka kvinnors rättigheter. Det finns ingen, som jag var inne på, det finns ingen tydlig så liksom bild av den killen, den mannen, utan vem som helst egentligen, i vilken ålder som helst, i vilken etnicitet som helst kan tilltalas av det här. Mm. Därför att de allra flesta män, framförallt om de är straighta liksom, har ju en relation till kvinnor, de har ett behov av kvinnor i sitt liv.
Mm.
Så de kommer alltid vara närvarande på ett sätt som kanske andra saker inte är. Det är svårare att mobilisera människor runt en fiende som de inte har någon relation till.
Mm.
Så till exempel, om vi liksom tittar på rasister, så säger de ofta att så, det som motiverade mig att gå med i det här rasistiska partiet eller så, det var att jag hade en dålig upplevelse med en invandrare en gång. Jimmy Åkesson har famously sagt det här liksom, att det var taskiga invandrargäng på min skola typ, vilket tycks vara en lögn, men det är liksom en så här, han känner sig kanske så, han har intalat sig själv att det var det som motiverade honom. Så de flesta män har liksom alltså, om du är straight så har du förmodligen en dålig upplevelse av det motsatta könet. Du har blivit nobbad, du har blivit dumpad, någon har varit otrogen mot dig. Alltså det är en väldigt lätt förklaringsmodell på ett sätt som till och med invandrare faktiskt inte är. Det finns väldigt många svenskar som liksom inte har kanske en väldigt negativ upplevelse av invandrare.
Så alla kan hitta någonting som man liksom har varit någonsin dåligt behandlad med en kvinna eller sett någon kvinna fått någon förtur någonstans.
Ja, precis.
Typ så. Men vad tänker du? Så här, hur kan man förklara eller förstå att misogynin är så central i de här rörelserna?
Men jag tror att den är central liksom dels för att feminismen är en genuin utmaning till den här idén om det hierarkiska samhället, idén om de traditionella samhällsstrukturerna. Därför att feminismen säger ju egentligen liksom att allt det här som vi har byggt upp det moderna samhället runt, alltså idén om kärnfamiljen, idén om att om heterosexualitet, idén om att liksom vi har olika grupper av människor som ska göra olika saker. Väldigt mycket av samhället är till och med idag är uppbyggt efter det. Det är liksom anpassat efter att du ska leva i ett tvåsamt straight förhållande. Och därför så blir feminismen liksom även idag en väldigt, väldigt farlig utmaning mot den samhällsstrukturen.
Mm.
Den är fortfarande väldigt revolutionär idag. Även fast det känns väldigt ofta som att men vi har ju fixat det där nu. Men den utmanar fortfarande de här existerande strukturerna och idéerna. Så dels den. Och sen ska man också liksom komma ihåg att när det kommer till... De har lite olika bevekelsegrunder. Så många av de här aktörerna i de här miljöerna skulle ju inte önska sig samma samhälle. Alltså en nazist vill inte ha samma samhälle som en väldigt religiös kristen. Alltså en väldigt religiös kristen eller muslim eller jude eller så. En incel vill inte ha samma värld som dem nödvändigtvis. Och en manosfärkille vill bara liksom ha ett hyperkapitalistiskt samhälle där den starkaste mannen tar hem alla pengar. Så. Och kan utnyttja kvinnor liksom, på helt sina egna villkor. Så att, de har väldigt, väldigt olika ideologiska idéer.
Mm.
Men vad som de har gemensamt är att det liksom bygger på någonstans att män ska ha makt över och kontroll över kvinnors utrymme, kroppar och så.
Mm.
På lite olika sätt. Så manosfär eller manfluencer-killar tycker att de ska ha mer pengar så att de kan tvinga kvinnor att via liksom ekonomiska medel göra som de vill. Vi har ytterhögern och kanske framförallt liksom den rasideologiska miljön som ju har en idé om rasrenhet. Alltså där man tänker sig att det är väldigt viktigt att det föds rätt sorts barn. Mm. Och det här, liksom, den här idén samlar de här. Därför att om du tror på den här idén om det stora folkutbytet, alltså att vi håller på att få en invandrad befolkning som kommer att bli fler än den inhemska vita svenska befolkningen.
Mm.
Och det är ett hot mot liksom, någon sorts existentiell svenskhet. Då blir det jätteviktigt att det föds vita barn.
Mm.
Och det är därför, tror jag, med ganska hög säkerhet, det första de här aktörerna ger sig på när de får makt, politisk makt, är just reproduktionen.
Mm.
Det kan man se i flera europeiska länder idag. Alltså att i Polen, i Italien, vi ser i USA också, liksom idén att vi måste minska aborterna, därför att det är främst, föreställer man sig då, liksom inhemska vita kvinnor som gör abort. Vi måste, kanske om det inte räcker, så kanske vi måste se till att färre kvinnor söker sig till arbetslivet. Därför att människor som utbildar sig, har en karriär, inte lika taggade på att skaffa barn och så vidare. Så reproduktionen blir en jätteviktig bit av det där. Och där är ju grunden en konspirationistisk idé. Alltså att konspirationen är ju någonstans att det finns någon form av elit som är intresserad av att vi ska ha invandrad arbetskraft, invandrade populationer som ska kunna liksom undergräva samhället på olika sätt. Och den kan ju då samla extremhöger, den kan samla någon form av liksom populistisk höger som kanske inte är extrem eller radikal. Du nämnde liksom Moderaterna och Kristdemokraterna och så. Som jag inte skulle säga. De kan göra utspel som är i den här arenan för att de försöker triangulera Sverigedemokraterna, tror jag. Men inte nödvändigtvis, det finns inte nödvändigtvis ideologiskt hos dem den här idén att vi måste bevara den vita rasen. Men däremot så kan de ha idéer om att liksom, hur skulle jag säga, jo. De kan ha idéer som är närliggande så tillvida att man föreställer sig att invandringen är liksom, vi har sett den liksom hederskulturdebatten, att så här, det är bara invandrare som sysslar med misogyni eller så. Så att man kan liksom, alla de här idéerna flyter ihop i någonstans en idé om kvinnor och vad kvinnor gör och hur man ska skydda kvinnor, hur man ska värna kvinnor och hur kvinnor ska lära sig veta sin plats. Så. Mm. De liksom funkar väldigt bra ihop, de lirar väldigt bra.
Det är så intressant, jag kommer på mig själv med att liksom fnissa lite när du berättar det här. Och det är så, på ett sätt kan jag tänka att det är väldigt talande. Jag tror många, alltså det är lite komiskt, det låter lite komiskt. Och att man lätt därför inte tar det på riktigt allvar. Och jag tänker att det är lite så, ja men vi då liksom, ja men kanske med högre utbildning eller som har liksom, som är i de här feministiska rörelserna och vi är så, ja men polariseringen gör att vi står så långt bort ifrån varandra. Mm. Alltså jag får ju de här, de skickar ju mejl till mig hela tiden och skriver till mig på sociala medier, så jag hör ju dem liksom, men jag kan ändå typ bortförklara, eller så här, det, jag kan stötta bort det från mig för det är så liksom, det, de är inte i min värld. Men jag tänker att det på också ett sätt blir liksom en fara att vi kanske inte tar det på riktigt så stort allvar när vi inte förstår att det finns på riktigt.
Jag tänker, ja, men precis. Och det är ju precis. Jag får ju också de där i mitt kommentarsfält rätt ofta. Så. Och jag blir alltid förvånad. Alltså att det kommer in vilt främmande män och skriver helt galna grejer till mig så öppet. Och så går man in på deras profil och tittar och de är så här gifta, har barn, har liksom döttrar. Och jag bara så här, jag brukar bara fråga dem när jag ser det. Så här, så, hur skulle du känna om en vilt främmande äldre man gick in och skrev det till din dotter? Liksom. Jag tycker inte man ska behöva, jag tycker det finns något väldigt patetiskt i att vissa män inte kan ha empati för kvinnor om de inte har döttrar. Men det är baffling för mig. Alltså jag förstår det inte. Jag förstår inte hur man inte kan se att så här, du känner inte mig. Du vet ingenting om mig. Mm. Och jag håller med om att det är väldigt lätt att se det här som liksom, det här är en jävla galning. Men det är verkligen, det är vanliga män. Mm. Som förmodligen, som jag var inne på, inte ser sig själva som kvinnohatare.
Nej, men precis.
De ser mig som ett destruktivt inslag. Därför att i den här världsbilden så blir ju liksom alla kvinnor som utmanar, som jag sa, det är en revolutionär idé. Alla kvinnor som inte vill passa in sig i det här mönstret. Man kan vara asexuell eller lesbisk, man kan vara liksom välja att vara barnlös, man kan vilja ha en karriär, man kan bara vara jävligt stor i käften. Alltså alla de människorna blir ett existentiellt hot, och det här är så himla himla tydligt när man tittar på till exempel de här diskussionerna, om man går in på till exempel Flashback eller sådana ställen eller internationella incel- och manosfärforum. Alltså att det finns samtidigt i deras huvud en idé om jag respekterar kvinnor. Mm. Jag vill kunna leva i harmoni med kvinnor. Och de här jävla fittorna som inte kan liksom, som bara kommer här och gör allting sämre. Mm. Så.
Du och jag förstör.
Ja, ja. Ja, men precis. Vi är destruktiva krafter. Mm. Liksom. Och det här kan man, jag tar upp ett exempel i rapporten som är så himla intressant från andra världskriget. Det finns en jätteintressant gammal en bok som man kan få tag på online om man googlar lite. Där de liksom har analyserat olika, det här är alltså upptakten till andra världskriget. Så har man tittat på olika soldaters syn på kvinnor i deras brev och deras dagböcker. Och det är så tydligt där att liksom det finns olika sorters kvinnor. Det är ju verkligen hora madonna. Freud hade mycket konstiga idéer, men just hora madonna-komplexet tycker jag är ett av dem som håller bäst. Och där är det verkligen så här, kommunister är liksom en egen klass. De är bara landsförrädare och liksom, de är inte de här kvinnorna som man vill värna. De är liksom landsförrädare, rasförrädare. Och det där är jättetydligt också om man tittar på i Sverige. Det är exakt samma idéer. Mm. Det är så här, kvinnor som ligger med att skaffa barn med fel män eller inte skaffa barn. Eller kvinnor som är feminister, som är vänster, som är klimataktivister. Alla de här grejerna som kodas som feminina. Mm. De är bara samhällsskadliga krafter. De är fiender, inte kvinnor i första hand. Och där tycker jag att det blir så himla spännande. För när vi då lever i en tid där vi som sagt, den här främre vågen, det som är mer okej och säger det offentliga rummet. Det kom nyligen, jag vet inte, år sedan kanske, en bok om, och jag tror att det har kommit någon ny också. Ja, men just den här idén om att, att samhället är feminiserat, du vet.
Mm.
Alltså att man könar den liberala demokratin, man könar det jämställda samhället som feminint. Det är ju att säga, det här som jag tycker är dåligt, det är kvinnors fel. Vi har ett svagt samhälle. Att vi liksom har alla samhällsproblem går att förklara med idén att liksom det kvinnliga har fått för mycket utrymme. Vi måste ha hårdare tag, vi måste ha ordning och reda igen. Vi måste börja straffa folk hårdare och ställa krav och liksom vara manligare, inom citationstecken. Det som händer när man accepterar det, det är ju att fler och fler kvinnor inkluderas i fingruppen. För det är då du får de här, som jag är övertygad om att du har sett, när man ser sverigedemokratiska män, alltså väljare till Sverigedemokraterna eller ännu mer radikala aktörer som säger att det är kvinnors fel att vi har invandring. För det är ni som har röstat fram de här partierna.
Mm.
Då blir alla kvinnor rasförrädare. Alla kvinnor blir liksom ett politiskt hot. Och det där blir väldigt tydligt i de här, till exempel Flashback, när man tittar. Att så här, det är inte bara kvinnor som väljer fel män. Utan det är också alla kvinnor som röstar på partier till vänster.
Just det.
Även om de, liksom, du kan vara världens mest rasistiska kvinna och rösta på Socialdemokraterna för att du jobbar inom vården till exempel.
Just det.
Men du blir ändå en rasförrädare i deras ögon. Och det är en sån där grej där när vi accepterar som en gångbar och legitim åsikt att det feminiserade samhället är dåligt, invandringen är ett jättestort hot, då blir alla kvinnor farliga och de blir politiska fiender. Och det tror jag är super, super farligt. Därför att där någonstans börjar man ju legitimera, precis som man har gjort med muslimer i Sverige. Där börjar man ju legitimera att ja, men vi behöver inte, vi kan ha särlagstiftning som bara drabbar den här gruppen negativt. Mm. För de är faktiskt ett hot mot hela samhällsstrukturen.
Mm. Och då tänkte jag så här osökt komma in på det här med kvinnorollen och soft girls och tradwives och också kopplingen till högerextrema. Kvinnor borde inte rösta, eller de borde rösta med sina män och så vidare. Alltså, och jag kan bara, vi ska inte gå in allt för djupt på det här för då kommer vi in på mycket mer så
sidospår. Det får
bli ett annat avsnitt. Precis. Men jag tycker det är så intressant för många när man tar upp det här med tradwives och liksom hemmaflickvänner och allt det där, så är det väldigt många som säger att nej, men det är inget stort problem i Sverige. Vad säger du om det?
Ja, men för det första så där kommer det där med det misogyna förklaringsmodellen, misogyni kommer in där. Alltså att misogynin handlar inte bara om att straffa utan också om att belöna kvinnor som gör det som man borde, inom citationstecken. Så det finns ett när du är i en misogyn samtid, som jag skulle hävda, jag har haft en backlash efter MeToo. Jag tror att det händer någonting där. Jag tror att det finns någonting i MeToo specifikt. Det här är min teori. Jag tror att jag tror att den stämmer hyfsat bra. Men jag tror att det har att göra med att för väldigt många män så de bryr sig inte så mycket om feminism. Men så här, ja, men det är kvinnors ska rättigheter. Det påverkar inte mig. Som vi konstaterade så är det ju att man, det som motiverar män att söka sig till misogyna miljöer är känslan att man liksom, att det är ett nollsummespel, alltså att man har förlorat någonting på på kvinnors, det sker på ens bekostnad att kvinnor får rättigheter. Och jag tror att för många så var MeToo och samtyckslagen en wake-up call liksom för det.
Mm.
För att väldigt många män som kanske inte tidigare kände sig hotade av kvinnor. Alltså de var så här, men det är klart att kvinnor får jobba och få fler rättigheter. Och så här, det gör ju ingenting för mig. Till viss del för att liksom, feminismen inte har gått långt nog. Men, men det kanske var första grejen för dem. Där de kände, vänta, nu påverkar det här mig negativt. Nu måste jag oroa mig för att bli våldtäktsanmäld. För just att jag var dålig på att säkra samtycke. Eller för att jag kanske till och med blev medveten om att vissa saker som jag har gjort skulle kunna bli uthängd. Jag skulle kunna bli så. Mm. Så jag tror att det var ett uppvaknande för många män.
Mm.
Som skapade det här kränkta berättigandet.
Mm.
Och jag tror att där någonstans sker liksom en förflyttning i kulturen som har tillsammans med den här högerpopulistiska vågen i västvärlden så, har skapat ett klimat där plötsligt så finns det igen en form av belöning för att förhålla dig till misogyna strukturer.
Mm.
Och det tror jag att kvinnor svarar på, därför att såklart så vill man liksom göra det som lönar sig i samhället.
Mm.
Sen är det ju, vi behöver kanske inte ens förklara liksom att det här med att vara hemmafru är en extrem kvinnofälla. Så.
Mm.
Men här finns det ju någonting som konkret belönar, rent normativt belönar dig för att du försöker vara mer traditionell. Jag tror att det finns det. Men jag tror också att det finns en ganska logisk... Jag skrev en text om det här för ett par år sedan för arbetet om just soft girls, som ju var en sån här del av den här tradd-grejen. Tradd-fruar pratar högerextrema om, och soft girls var väl typ den eufemistiska, alltså den mer liksom mainstream-kodade versionen av det. Men jag tror att det finns någonting som är värt att ta fasta på där, som är vi har haft ett samhälle som säger kvinnor ska jobba lika mycket som män, ska ha samma ansvar som män, och vi förväntas göra det här på dels en arbetsmarknad som är dålig, vi har ojämställd och dålig, vi har jättehög arbetslöshet, vi har en liksom jävla gigmarknad som är värdelös, vi har även om man får ett jobb så är fortfarande löneskillnaden mellan män och kvinnor existerar fortfarande. Till viss del för att kvinnor i mycket större utsträckning tar ansvar för hemmet, för barn och sådana saker. Så att man kan tänka sig att liksom den här backlashen, den kvinnliga backlashen mot feminism skulle kunna vara att men, feminismen har gått för långt och vi har insett det. Jag skulle säga att tvärtom så är det ett tecken på att feminismen inte har gått långt nog. Utan vad man erbjuder kvinnor är den här liksom liberala idén om frihet, men utan att lösa de underliggande problemen. Samtidigt som man utarmar stora delar av arbetsmarknaden, av den offentliga sektorn och den ideella sektorn, liksom den civilsamhället, som är den arena där kvinnor har liksom mycket större inflytande. Vi har mycket fler kvinnor liksom som jobbar inom den här typen av yrken. Man kan se att vi har haft en jättestor omfördelning av pengar i samhället upp till liksom toppen. Vi har stora klassklyftor. De som tjänar på det är män, därför att de branscher som tjänar på det är mansdominerade branscher. Det är näringslivet där vi har en mycket högre andel manliga chefer. De kvinnliga cheferna är offentliga. Och det offentliga tappar pengar, eller man tar pengar från det offentliga. Så när man tittar på samhället i stort så, jag tycker inte att det är konstigt att som kvinna säga, det här är ju en värdelös stil för mig.
Mm.
Jag går ut och ska liksom stå ut med all den här skiten. Och stå ut med alla de här jättedåliga... liksom, jag måste gå ut och göra ett jobb, sen måste jag komma hem och göra mesta jobbet hemma också.
Mm.
Då kan jag väl bara göra jobbet hemma.
Ja, men precis. Jag brukar säga det, ofta när jag kommer ut och föreläser pratar jag om löneinkomster och klass och kön, etnicitet, och tittar på liksom, ja, men arbetarkvinnor som då liksom halkar efter som enda grupp i lönestrukturen. Och att Alltså de här unga tjejerna. För det är alltid så när jag kommer ut och pratar så är det alltid folk i publiken som vet exakt. Ja, men det är de här tjejerna som vi träffar, de här tjejerna. De här tjejerna går i klassen där jag jobbar. Eller, ja, som vill bli hemmafruar. Att, ja, men speciellt om man har en mamma som har jobbat inom offentlig sektor. Eller jobbar inom offentlig sektor. Man har, ja, men som har ett kvinnoyrke. Är det det man vill bli? Är man sugen på att få samma... Eller finns det något alternativ till den här bilden där du ser din mamma liksom bränna ur sig, sjukskrivningarna ökar radikalt för kvinnor, pensionerna är ur kassa, och apropå frihet, alltså känslan av så här, vad kan jag välja?
Ja.
Och att då se de här glossiga influencer hemmafru kvinnorna visa att det finns ett annat alternativ som kanske också dessutom är så här klimatvänligt och antikapitalistiskt, ja, ja. Och precis. Allt där. Så jag kan också känna så här, jag tycker inte att det är konstigt.
Nej.
Att det blir liksom en motrörelse. Och jag kan känna lite grann att där tycker jag att politiken, framförallt från vänster, har varit väldigt dålig med att möta upp.
Ja.
Vad kan man erbjuda de här tjejerna?
Ja, men exakt. Och det är min frustration någonstans. Och det här gäller ju också killar. Alltså, vi kan prata lite mer om det sen, men jag tycker att det finns genuint någonting som är värt att ta fasta på där. Som är så här, vem fan vill vara på den här arbetsmarknaden? Vem fan vill liksom vara fri i en värld där det du lovas, det du som har utlovats dig, allting, all den här friheten, den är liksom inte värd någonting i ett system där du inte kan göra någonting. Det är så här, ja, du kan vara fri, men bara om du är ekonomiskt självförsörjande. Du kan vara fri, men grattis, försök hitta liksom ett boende. Försök att leva ensam. Vi har liksom ett ekonomiskt system som i princip bygger på idén om att du ska vara tvåsam. Det är helt bizarrt på många sätt hur mycket dyrare det är att leva ensam än att leva i ett förhållande. Och de här ekonomiska förutsättningarna motiverar ju inte att man ska vara självständig och så. Sen tror ju inte jag, alltså jag tror inte att jag tycker att individualism också är ett problem givetvis. Men det finns en massa ekonomiska och emotionella kvinnofällor i det här tvåsamma också. Och det är klart att om du har blivit lovad liksom, det här är frihet, och så öppnar man dörren och allting som finns utanför den är liksom en jävla dystopisk Mad Max-värld. Då är det klart att man säger så här, men jag tror att jag stänger dörren och så går jag och gör en surdeg och typ odlar lite biodynamiska morötter istället. Alltså så här, jag tycker inte den frustrationen är konstig alls.
Nej.
Och jag tror att det är det som också man liksom förklarar, kan se på unga generationer idag. De är mycket mer intresserade av liksom ekonomi. Så här att jag måste pensionsspara, jag måste... Så här, all så här individualistisk, kapitalistisk idé om ekonomiskt självförsörjande. Man är liksom intresserad av att säkra upp sin egen ekonomiska situation. Man är intresserad av att liksom släppa den här liberala, jämlika idén, för att den har inte genomförts till fullo och därför inte gett de resultat som man lovade. Det är liksom en halv mesyr som gör alla missnöjda. Och jag tycker också att det är frustrerande att väldigt många partier inte tar liksom den trenden på allvar, att man inte pratar om vad vi måste göra för att komma bort från det. För att det är liksom, vi vet att det inte är en lösning att gå tillbaka till det system vi hade. Vi behöver någonting annat.
Nej, precis. Så vi ska som sagt verkligen inte gå in i den rabbit holen just nu. Men jag tycker att det också är så intressant att det nej, men så här, vi vet ju att vi behöver ha ett samhälle där alla jobbar. Eller så många som möjligt kan jobba. Vi vet att vi behöver ett samhälle där, ja, men där man har liksom en egen inkomst och allt det här. Och vi vet att vi behöver, ja, men skapa mer hållbarhet och... ändå är det liksom inte det vi pratar om riktigt när vi kommer till... Och vi ser på medan de här klyftorna bara ökar. Men det ska liksom, så länge ansvaret ligger på individen hela tiden att du ska lösa dina egna problem, så blir det ju, ja, men det är väldigt tacksamt, speciellt av vissa partier som verkligen vill ha det så, för det är liksom inbyggt. Men jag tycker vi ska prata lite grann om ja, men just politiken och den här mandatperioden, och sen ska vi titta lite framåt på valet som kommer och lite vad vi liksom hoppas på för frågor som lyfts i valet och lite grann konsekvenserna efter valet och så. Men vad tänker du? Kan man säga någonting om den senaste mandatperiodens politik? Hur det har påverkat, nu har jag skrivit misogynismen, jag vet inte om man kan säga så.
Misogynins
framväxt. Alltså, finns det några kopplingar? Kan man säga det?
Ja, alltså vad man kan se rent konkret. Så här, vi har ju, Sverige är ju lite unikt. Alltså, vi har en väldigt stark normativ jämställdhet, även om inte alltid en praktisk jämställdhet. Men normativt så är det liksom, det är väldigt svårt att gå på aborträtten till exempel. Mm. Vad man däremot kan se är ju att till exempel på kommunnivå, där Sverigedemokraterna har mer inflytande, att det påverkar SRHR-frågorna, som reproduktiva rättigheter och sådär, negativt. Så tittar man på det, och man kan titta på hur det ser ut i länder där den typen av politiska rörelser får den här liksom högerpopulismen, högerradikalismen, får mer inflytande, så leder det alltid till inskränkningar för kvinnors rättigheter. Så inte bara då i termer av så här, förbud mot abort och så, utan det kan vara mer subtila saker. Det kan vara saker som att man drar ner på budgeten för miljöer, för branscher och områden där kvinnor är överrepresenterade. Varje gång man liksom drar ner på pengar till olika typer av humanistiska områden, så är det jättemånga fler kvinnor som drabbas. Mm. Och liksom alla de sakerna som ju högern gärna gör, för det är flum, kommer att drabba kvinnor och liksom knuffa tillbaka kvinnor till hemmet i större utsträckning. Så att det kan man se. Man kan se att när vi har en högerregering så fokuserar man mindre på de här frågorna. Jämställdhetsmyndigheten kom ut med en rapport nyss, typ i år, som konstaterar precis det här, att jämställdhet är inte särskilt, det är väldigt fläckvis närvarande i politiken. Mm. Alltså idéerna om, så här, man pratar inte om jämställdhet på alla ställen, man pratar om det på viss, förmodligen i liksom väldigt kvinnodominerade utrymme, men inte så mycket i de mansdominerade. Mm. Och det blir väldigt tydligt. Sen tror jag att det finns någonting i grundidén om, precis det som skapar misogynin, precis det som skapar rasismen, är ju det politiska budskapet att samhället är ett nollsummespel. Att alla dina rättigheter måste ske på bekostnad av någon annan och vice versa. Att om någon annan får rättigheter, då hotas din position. Just det. Och det är väl en sån här grej som jag önskar att fler skulle ha en ryggradsreflex mot. Att så fort någon kommer med en politisk förklaring som är så här, om du ska få någonting, då, eller om den här gruppen får någonting, då måste det kosta dig. Jag önskar att vi oftare ifrågasatte det, för i grunden tycker jag att det är liksom en högre idé. Mm. Det är den här idén om att allting kostar pengar och vi har inte råd att göra det här. Mm. Istället för att då säga, men vänta, varför inte då? Eller okej, men kan vi hitta de pengarna på något ställe som inte är en annan minoritetsgrupp? När någon kommer till det och säger att den här minoriteten, vi kan inte ge dem rättigheter för det är för dyrt.
Just det.
Det borde folk automatiskt liksom börja säga, men vänta nu. För det är en väldigt, väldigt stark och livkraftig och destruktiv politisk klyscha väldigt ofta.
Det är intressant med tanke på vilka satsningar man just har gjort då från regeringens sida. Med tanke på att man verkligen har gynnat höginkomsttagare, vilket då, som du nämnde tidigare, i större utsträckning är män, jobbskatteavdragen. Alltså man har ju också försvarets utbyggnad. Vi har ju enorma satsningar på män. Alltså,
Näringslivet är ju en satsning på män.
Ja, exakt. Och regeringen har ju till och med skrivit i sina budgetar att det är övervikt på satsningar på män framför kvinnor och sådär. Mm. Så man har ju egentligen redan gjort det där nollsummespelet.
Ja, ja, ja.
Och tagit från kvinnor kan man säga, om man vill vara sån. Så att det är ju intressant att den regeln gäller bara åt det andra hållet.
Oh ja. Ja. Men, och det är ju det här idén, alltså det är ju idén om egentligen det andra könet. Alltså att män är ju normen. Det blir så uppenbart när man tittar på USA. Det är, liksom, jag försöker inte liksom dra paralleller dit, men eftersom de här rörelserna som vi pratar om, de här politiska rörelserna, är så uppenbart lika varandra, också influeras av varandra, så det är det ganska hjälpsamt. De har också sett typ likadana ut sen i all modern tid. Men där finns det ju någonting där man pratar om DEI hela tiden. Ja. Alltså diversity, equity, inclusion. Där det kan aldrig vara liksom DEI att hjälpa män. För män är det normala. Men om man säger att vi ska lyfta kvinnor, eller vi ska gynna kvinnor, eller invandrare, eller hbtq-personer, eller vad det nu kan vara, då blir det DEI.
Ja, just
det. Och det kan man också se mer, tycker jag. Alltså att kvinnors perspektiv och rättigheter blir ett minoritetsperspektiv som man kan prioritera bort, istället för att säga, men det här är hälften av befolkningen. Det är inte en minoritet.
Nej.
Det är en väldigt tydlig sån normativ förskjutning, tycker jag.
Just, ja. Och då tänker jag så här, för om man vill prata minoritet, jag menar, egentligen är ju män med höga inkomster är ju en minoritet. Alltså om man skulle vilja så.
Miljardär är en superminoritet.
Pyttefå liksom. Som man väljer att satsa på. Så att det är ju verkligen, man har ju absolut en minoritetsprioritering, kan man säga. Men vad, kan man säga någonting om, alltså utifrån den här mandatperioden, vad händer om den här regeringen blir kvar, om sig till exempel Sverigedemokraterna hamnar i regering? Vad kan vi förvänta oss, tänker du, under nästa mandatperiod?
Men jag tror att liksom man ska vara försiktig med att säga att vi skulle få liksom en så här Handmaid's Tale verklighet. För att, som sagt, jag vill tro att de reproduktiva rättigheterna till exempel sitter ganska djupt förankrade i Sverige. Vi har också ett starkt civilsamhälle. Vi har en massa saker som faktiskt har gjort att vi har haft, fram tills typ senaste 4 åren, haft en relativt långsam tillväxt av de här politiska idéerna som vi nu ser har liksom verkligen varvat upp de senaste mandatperioden. Så att jag tror man ska vara liksom försiktig med att säga att Moderaterna kommer gå ut och säga att vi ska begränsa aborträttigheterna. Men vad jag tror att vi kommer att se, det är ju att alla de här ekonomiska förändringarna som vi konstaterade faktiskt drabbar kvinnor, som indirekt faktiskt ökar motsättningarna mellan könen, mellan olika etniska grupper, allt sånt. Och som också på många sätt tar pengar ifrån verksamheter som är nödvändiga för jämställdhetsarbete. Och då menar jag liksom inte bara att man tar pengar från en studieförbund som jobbar med feministisk virkning eller någonting. Alltså det är inte bara så konkret eller liksom futtigt. Utan det är också grejer som att när vi skär ner på skolan, så vet vi att unga killar har mycket mer problem i skolan idag än vad unga tjejer har. Vi vet att vi har generellt ett samhälle där unga killar har det ganska jobbigt på många sätt. Andra sätt delvis än unga tjejer, men inte så annorlunda. Och när vi skapar en ännu sämre situation för dem, ännu sämre förutsättningar för dem, så ökar också risken för att man ska söka sig till missionärer, så att man ska skylla det här på kvinnor eller på invandrare eller andra grupper. Så indirekt så leder jättemycket av den här nollsummepolitiken, jättemycket av den här idén att vi måste bort med allt det här feminiserade, idén om att vi ska individualisera samhället ytterligare, allt sånt får ringa på vattnet som skapar mer misogyni, även om det inte är en uttalad och direkt, kanske till inte ens en förväntad eller önskad konsekvens, så får det de effekterna. Och det skulle jag säga skulle bli värre om vi fortsätter med en politisk ledning som har det här fokuset.
Men då kan man säga omvänt eller så, om vi får ett regeringsskifte och att det är precis det motsatta. Det är mindre individualism och mindre prio på de här manligt dominerade områdena som behövs då, eller vad säger du?
Ja, jag tror att det är mycket av vad som behövs. Jag tror att vi behöver, som sagt, vi behöver nog, och där tycker jag att många av liksom partierna till vänster också är dåliga på att erbjuda ett bra alternativ, därför att precis som är soft girls och trad wives, alltså det är så här, om det du erbjuder är, ja, vi är inte rasister eller sexister, så här, vi vill inte förtrycka dig och göra dig till en barnafödarmaskin. Du kan få det här trasiga, nyliberala samhället istället.
Mm.
Det tror inte jag är heller ett hållbart alternativ. Jag tror att vi behöver formulera vi behöver ha en problemformulering som faktiskt tar de här problemen på allvar. Som säger att okej, vi ser att vi har en massa problem som är kopplade till ekonomi, som är kopplade till inte bara sexism utan faktiskt till konkreta materiella skillnader och system som missgynnar kvinnor.
Mm.
Och de missgynnar män, och när män missgynnas så kommer de att börja ta ut det på kvinnor. Liksom. Mm. Så vi behöver verkligen liksom ta tag i det, tror jag. Och inte bara säga vi är åtminstone inte Sverigedemokraterna. För det är inte, det räcker liksom inte.
Nej, alltså en sak som jag tänker på mycket, alltså, för att det som idag finns som lösning, alltså om en kvinna väljer ett arbetaryrke och väljer då ett kvinnodominerat arbetaryrke, då är det nästan alltid en visstidsanställning, det är nästan alltid deltid och det är lägsta lönerna liksom, och sämsta arbetsmiljö, allt det där. Men det som nu finns som alternativ till det, enligt liksom nyliberalismen och högern, det är ju att man utbildar dig. Och det har ju väldigt många kvinnor gjort.
Mm.
Man gör liksom rätt i situationstecken att då utbilda sig vidare. Och fler kvinnor har högre utbildning och haft det nu under många decennier. Men det tänker jag också så här, det är ju flera problem som kommer med det. Det ena är ju då att, men det är fortfarande så att de här yrkena behövs. Alltså arbetaryrkena inom vård, omsorg, butik och allt det här, det behövs. Och det kommer fortfarande finnas de som jobbar i de branscherna med de här villkoren och lönerna som knappt klarar sig liksom ekonomiskt. Och det är de här materiella, tänker jag, en sån materiell, väldigt stor materiell fråga. Viktigt. Det andra är ju då att ja, men fler kvinnor utbildar sig, vilket ju någonstans också har, man har pratat om att det leder till att det blir fler män över inom situationstecken igen. Fler kvinnor väljer att leva ensamma. Fler kvinnor, ja, men för att man oftare, om man nu bildar par, så bildar man det inom sin egen klass och så vidare. Och då tänker jag att så här, det här är en sån nästan så här självspelande piano, i att det här bara går på sig självt. Och att, alltså, jag skulle önska att man verkligen bara liksom går tillbaka till grunden här. Men ett är ju liksom att, ja, men som sagt, de här yrkena behövs där kvinnor råkar vara i majoritet. Vi kan försöka få män över dit så mycket vi bara vill, men det kommer inte lyckas när det är så låga löner och allt det där. Men varför inte försöka prioritera att öka på? Och då tänker jag att det den här regeringen har gjort när man har skurit ner liksom i hela offentliga sektorn, det är ju att, ja, precis det du säger, att ja, men då har man missgynnat kvinnor. Liksom. Men man vill ju inte kalla det för det. För att dels ett, kvinnor kan fortfarande välja andra jobb, och två, kommunerna kan, och regionerna kan prioritera lite bättre. Alltså att man hela tiden hittar andra sätt att, ja, men man går inte med på att kalla det för ett nollsummespel, lite som du säger också, utan att man faktiskt bara, ja, men, ja, har argument då som rättfärdigar att man skär ner på det här. Och att det på något sätt, ja, men, om det är någonting man ska göra som kan motverka det här, så är det ju att, ja, men, offentlig sektor måste ha tillräckliga resurser så att det faktiskt går att leva på de lönerna och bättre villkor och så vidare. Man måste inte utbilda sig som kvinna, vilket inte är dåligt att utbilda sig, men du vet, är det enda sättet? Det är lite konstigt, det är inte riktigt så för män, de behöver inte utbilda sig för att ha liksom hyfsade inkomster och sådär. Men att man liksom, det här kan också vara hur man tänker jämställdhet.
Ja, absolut. Och det är det jag menar med, jag tycker du säger någonting väldigt viktigt där när du säger liksom att vi måste gå tillbaka till någon sorts grundläggande materiell analys. Där jag tänker, det är liksom en förutsättning också för att kunna göra de här stora förändringarna. Det är att man inte liksom stirrar sig blind på de idéer som vi har haft, de system vi har satt upp. Jag menar, den här idén om att man ska liksom ha väldigt långa utbildningar för framförallt kvinnodominerade områden har ju handlat om att höja statusen, höja kompetensen. Att man tänker att ja, men, kvinnor jobbar som lärare liksom i barn i förskola och i vård, och de tas inte på allvar. Liksom. Det tas inte, vi måste höja deras status, och det gör vi det genom utbildning. Samtidigt som man då kan i väldigt många fall, som du säger, kanske lära sig programmera och liksom bli ganska välbetald. Eller man kan gå en kort yrkesutbildning och bli truckförare. Och så kan man känna ganska bra. Så här, man kan liksom... Det finns en ojämlikhet här. Jag tror att det finns en god tanke bakom den här utbildningsreformen. Det fanns ju det en gång i tiden. Att vi vill att folk ska utbilda sig. Vi tycker att det är viktigt. Det är viktigt för demokratin framförallt. Mm. Men det kan liksom inte ske på bekostnad av en massa andra saker. Som du säger så blir det ju ett jätteproblem om man gör alla de här sakerna. Och sen ändå inte belönas för det. Om man går med studieskulder och blir ändå tvungen att flytta ihop med sin taskiga kille för att få sin tillvaro att gå runt. Och sen så blir man ekonomiskt beroende av det och så har man ingen pension sen. Och alltså så här, du hamnar i en kvinnofälla där. Mm. Och jag tror att där behöver man verkligen, vi behöver liksom utvärdera väldigt många av de grundläggande idéerna som vi har tagit för givet. För att de har formats av en ganska... Alltså det enklaste är väl att beskriva det som en nyliberal idé om hur samhället ska fungera. Där man i många fall liksom kunde ta en massa saker för givet. Man kunde ta välstånd för givet och så. Och då går det ju bra. När det går bra så funkar det här en stund. Men i längden så gör det inte det. Och det är det vi ser nu, tänker jag. Att det vi ser nu är ju inte bara liksom en... Alltså det är att vi måste betala noter för en väldigt lång period av nyliberalism som har gått bra men som inte längre funkar för vanliga människor. Och där tror jag liksom att det krävs ganska omfattande förändringar. Mm. Och också typ att inte vara rädd för att prata om de här sakerna. Jag tror att det är väldigt frustrerande att se hur den här backlashen mot jämställdhet, mot antirasism, mot alla de här feminina sakerna. För tydligen så är det feminint och liksom bara för jämlikhet
och bryr sig om andra
och typ vilja att folk ska vara okej. Den backlashen där man är rädd för att prata om sådana saker för att man upplever någonstans att vänstern gick för långt i det här, man var för woke liksom. Och till viss del så finns det väl en sanning i att man... Jag skulle inte säga att i praktiken så såg det inte ut som en retoriskt så kanske det finns en sanning i att man hade väldigt mycket så här, vi pratar om feminism, vi pratar om de här sakerna. Sen att inte politiken som fördes motsvarade det är en annan sak. Men folk har liksom en känsla av att så här, vi gick lite för långt i att prata om att män är dumma i huvudet. Så, och att invandrare är skitbra och det finns inga problem med invandring. Mm. Och då är har man fått lite beröringsskräcken för det nu, upplever jag. Att man vill liksom, till Vänsterpartiet vill prata om så här, arbetare och typ, det finns en feminism i att bara prata om arbetare. Så. Och det gör det ju. Alltså så, här, så tillvida att så länge man pratar om kvinnliga arbetare också. Exakt. Men om man tappar det perspektivet, om man bara tänker sig att arbetare är en homogen grupp, man liksom inte längre pratar om kvinnors perspektiv, kvinnors extra, obetalda extrajobb och så vidare. Då tappar man halva arbetarklassen.
Ja.
Så jag tror att det är jättebra att gå tillbaka till att prata om arbetarklassen. Mm. Jag tror att det är jättebra med att vi liksom pratar mer om att arbetarklassen är inte bara LO-kollektivet som är liksom hyfsat välbetalda män som egenföretagare. Alltså det finns en idé om att arbetarklassen är liksom den stereotypa sverigedemokratiska invandraren. Nej, invandraren, väljaren, som är liksom medelklass. Så. Mm. Men kanske inte har utbildning. Och, så. Mm. Och de här woke, högutbildade kvinnorna som jobbar inom offentlig sektor eller så, de är inte arbetarklass för de jobbar på ett kontor. Och det är ganska långt ifrån sanningen. Så att vi behöver liksom prata om arbetarklassen. Vi behöver prata om att det finns orättvisor inom arbetarklassen som ser olika ut, utmaningar som ser olika ut, men att man har liksom ett gemensamt intresse i att föra en större ekonomisk politik som syftar till fördelningspolitik och till att minska klassklyftor och sådana saker.
Ja, men exakt, och det är verkligen därför jag tänker att de här materiella frågorna är så centrala. Och jag förstår ju att många har en beröringsskräck att prata jämställdhet, för så är det verkligen. Men pratar vi jämställdhet utifrån att hälften av Sveriges kvinnor, det vill säga arbetarkvinnorna, som enda grupp då backar ekonomiskt just nu. då handlar det inte om något som vi kan kalla woke riktigt, utan det handlar om materiella frågor, mm. det handlar om en ojämlikhet, en särdragning av liksom, de ekonomiska förutsättningarna som bara fortsätter så länge vi också ignorerar det, för att det är väldigt bekvämt att ignorera det för många just nu också. Men jag tänkte fråga dig två frågor till under den inspelningen. Den ena jag tänker på, vad skulle du säga, vilken är den absolut viktigaste jämställdhetsfrågan i valet?
Men jag tror att det är den ekonomiska frågan. Det är en fråga om var går pengarna någonstans? Mm. Vilka områden är det vi prioriterar? Jag tror att för att bygga bort den här polariseringen mellan män och kvinnor som vi kan se politiskt, så behöver vi hitta sätt att prata ekonomisk politik igen. Vi behöver liksom komma ifrån den här idén att vänster handlar om woke och att ta in så många invandrare som möjligt och ge alla pengar till, jag vet inte, genusdagis eller något. Jag vet inte ens vad jag ska säga, men alltså så här, vi behöver komma bort från den här nidbilden av
mänskonst. Typ.
Ja, mänskonst, precis. Kommunpoeter och mänskonst och flum. Ja. Sen tycker jag att vi ska reclaim, alltså jag tycker det är bra med flum. Vi behöver förklara varför det är bra med flum. Men jag tror att framförallt skolan, alltså vi behöver resurser i skolorna, därför att vad vi gör idag är att bygga upp en generation av ännu mer potentiellt misogyna människor. Liksom. Och det är farligt. Det är jättefarligt. Mm. Och där behöver vi liksom typ för 15 år sedan sätta in mer resurser. Men det, liksom, vi kan inte göra det. Så att det näst bästa är att sätta in resurser nu. Akut. Ja. Vi behöver fixa skolorna. Vi behöver titta på det. Vi behöver titta på allt det andra som jag har pratat om ekonomiskt. Vi behöver titta på bostäder, för det är ett jättestort kvinnoproblem om du inte kan, du har inte råd att bo själv, eller du har, för att du har lägre lön än din kille, och det, liksom, det lönar sig inte att bo själv. Du har inte råd med det. Du måste flytta ihop, vilket gör att du sitter i en situation där du är kanske ekonomiskt beroende. Om du blir slagen så kan du inte hitta ett annat boende. Liksom, det är ett konkret problem. Så den tror jag är super, super viktig. Jag har ju själv liksom gjort det här misstaget att stora delar av mitt liv flytta in i en killes bostadsrätt. Liksom. Mm. Och sen hjälpa till med ekonomin. Men när den relationen tar slut så har han en avbetald bostadsrätt och jag har ingenting. Liksom. Det är en sån här kvinnofälla som man typ inte tänker på om man inte blir informerad om det. Så vi behöver prata om sånt. Vi behöver prata ekonomisk politik liksom, med alla. Mm. Sen tror jag att en annan viktig grej är internet, det är sociala medier. Vi har inte pratat jättemycket om det, men jag tror, man ska inte tillskriva det här för mycket makt. Så. Det är inte så att en människa som har en vettig värdegrund och är normal och liksom har en empatisk syn på andra människor, så automatiskt ser en meme om att kvinnor är elaka och blir våldsbejakande misogyn extremist. Det funkar inte så. Det är inte riktigt så enkelt. Men jag tror heller inte att man ska liksom underskatta, när vi tittar på människor idag, unga idag framförallt, som är online en jättestor del av sina liv. De är online i flöden som är väldigt, väldigt individanpassade. Jag tror att det finns ett problem i att vi lever liksom inte i samma verklighet. Vi kan inte prata om samma saker. För att vi är olika flöden. Vi har inte liksom gemensamma referensramar att prata om samhället utifrån. Det är ett problem som skapar den här typen av polarisering. För att vi ser bara de samhällsproblem som vi ser i våra flöden. Typ. Det är liksom ett större problem som handlar om hur vi strukturerar sociala medier, internet och så. Men sen finns det också problemet med att sociala medier inte i någon utsträckning alls tar ansvar för olika typer av alltså faktisk politisk propaganda eller desinformation som sprids. Och jag tror såklart att i en värld där de materiella förutsättningarna är bra, så kommer människor, för jag är humanist, jag tror att de flesta människor vill inte typ skada andra. Man gör det när man själv blir skadad eller känner att man är hotad. Så skulle vi lösa de ekonomiska problemen skulle sociala medier inte vara ett lika stort problem. Men idag så har vi en lång uppförsbacke att liksom bygga tillbaka mycket av det som politiskt och ekonomiskt har undergrävts och tagits bort och förstörts.
Mm.
Och då blir det ett problem när vi har sociala medier som är det som omger unga människor. Och att vi vet att det ger radikalt olika information till tjejer och killar.
Mm.
Och till killar att det ger dem jättemycket desinformation, propaganda och hatiskt, toxiskt innehåll som är misogynt och som är rasistiskt. Och så här, där behöver vi liksom titta på vad fan sociala medier gör och vilket ansvar de ska ta.
Mm.
För att barn och unga idag, jag brukar beskriva det som att så här, vi har i praktiken låtit privata företag sätta upp fritidsgårdar och förskolor och skolor. Och sagt, liksom, vi stuvar in alla barn här och sen får de underhålla sig själva. Det finns inga pedagoger där, det finns liksom ingen som går runt och kollar att det inte står nazister och delar ut flygblad eller så här, blottar inne på toaletterna. Ingen gör det. Och väldigt många människor, speciellt kanske de äldre generationerna, för att de inte själva är online så mycket.
Mm.
De ser internet som liksom internet. Inte som en del av det offentliga rummet, vilket det är för unga människor.
Mm.
Så de förstår liksom inte att det här är deras omgivning. Det här är som att du skulle gå ut från skolan och omedelbart liksom bli omgiven av Andrew Tate och Sverigedemokrater som gör AI-klipp av, jag vet inte, invandrare som slår vita kvinnor. Alltså så här, jag tror inte folk riktigt fattar hur närvarande det här är och hur stor del det här är av ungas faktiska offentliga rum.
Mm.
Liksom att existera i en miljö där ditt sociala sammanhang, ditt kulturella sammanhang är online. Och det är så himla präglat av misogyni.
Mm.
Och vad det liksom gör med människors syn på varandra och på världen. Och så här, vi måste liksom börja ta tag i det. Så jag skulle säga att de två sakerna är de absolut viktigaste.
Och då tänker jag på det sista. Det är ju också så med föräldrars ansvar såklart. Alltså pratas ju om skärmförbud. Det är ju, man ska vara 15 år för att få konton. Och det är ju, ja.
Mm.
Jag tänker att det där är ju, man, kanske till en början i alla fall, att fler behöver förstå allvaret i det.
Mm.
Eller hur? Alltså det är ju en sån, jag har själv tonåringar hemma. Det är ju ja. Det är ju en helt annan sak att vara tonåring idag,
ja,
än när jag var det. Och bara så här, ja, men när jag satt på mitt rum för mig själv, när jag var 15, ja, men då satt inte jag och scrollade på TikTok i flera timmar i sträck. Och det är ju en men det är så svårt som förälder att förstå det. Och det där tänker jag en sån här, ja, hur för man samtalen? Men där tänker jag också skolan och, jag menar, källkritik. Och alltså många frågor runt omkring som är,
ja,
väldigt, väldigt viktiga.
Och skärmtid är ju liksom verkligen bara typ en nödlösning. Alltså det är en jättedålig lösning. Därför att om vi ser på internet som sagt som en fysisk plats. Alltså jag tycker att väldigt mycket av hur vi ska förhålla oss till internet blir mycket enklare. Om vi tänker på internet som en offentlig plats.
Mm.
Vi tänker att så här, de här olika plattformarna är byggnader som folk går in i och gör saker. Liksom, de är företag. Alltså de är restauranger, de är konserthallar, de är massa saker. De har, precis som i ett vettigt samhälle, så ställer vi vissa krav på marknaden. Vi säger så här, hörni, ni kanske inte ska hålla på. Ni kanske inte kan liksom erbjuda folk droger i ert etablissemang. Ni kanske inte ska släppa in jättefulla människor i er bar för att dricka med sprit. För det är dåligt för samhället. Eller vi kanske inte litar på att ni ska ta hand om våra barn. Då måste ni liksom bevisa att ni har pedagogiska möjligheter att göra det. Om man tänker på internet som en offentlig plats, då kan man också tänka på det i termer av arkitektur. Man kan prata om hur är de här byggnaderna utformade. Mm. Vilka byggnader finns i det här offentliga rummet? När vi skapar ett torg så tänker man på så här, hur ska det här kunna tillgodose olika mänskliga behov? Man tänker på så här, behöver vi bänkar, vi behöver handikapptoaletter, vi behöver kanske belysning på natten så att folk känner sig trygga. Man tänker inte på internet i de termerna. Jag tror att det är där man ska titta. Vi behöver titta på liksom, ställa krav på företag på ett helt annat sätt än vi har gjort. Därför att vi är helt inne i den här näringslivsvurmande idén om att det viktigaste är liksom att vi måste vara först på banan med tech. Vi måste dominera marknaden. Facebook ska komma hit och få serverhallar och få skattelättnader fast de inte erbjuder några jobb. Alltså, vi är så rädda för att missa det tåget att vi inte stannar och funderar på liksom, vad är det för offentligt utrymme vi formar? Vad snarare låter marknaden forma? Mm. Alltså, internet är ett sånt bra exempel på vad som händer när en marknad är fri på det sätt som...
Och så offrar vi våra barn i det, ja, i det racet. Liksom.
Precis. Så jag blir jättefrustrerad av det, men det skulle jag kunna prata i 2 timmar om. Men där, jag tror att vi behöver liksom prata om internet på ett annat sätt. Det här med skärmtid är liksom dumheter. Ja. Vi skulle inte säga... Alltså, återigen för att ta stadsmetaforen. Vi skulle inte säga barn ska inte gå ut.
Nej.
De ska sitta hemma. Ja. Utan vad vi säger är så här, oj, aha, men det är folk som säljer droger i den här, på det här torget. Ja, men då tar vi bort dem så att barn kan vara där. Barn har rätt att vara på internet. De har rätt att vara i det offentliga rummet.
Nej, men det finns ju jättemycket bra. Alltså, det är ju det som är grejen. Det är verkligen innehållet, inte skärmen i sig som är farlig.
Exakt, det är arkitekturen och liksom pedagogiken som saknas.
Ja,
det är inte så att internet är dåligt.
Nej, men precis.
Det behöver inte vara dåligt. Nej. Vi kan bygga det bättre.
Precis. Nu ska du svara på en sista för att vi ska avrunda. Och den här ställer jag också till alla gäster som är med. Och det handlar om... Ja, men, Hur kan lyssnarna göra någonting för att liksom själva kanske se till att jämställdheten går framåt? Vad har du för tips?
Ja, eftersom det är valår så blir det, så här, det blir så tråkiga svar på den här frågan, tänker jag. För att det är ju de här vanliga grejerna. Det är så här, gå och rösta. Engagera dig politiskt eller i civilsamhället.
Mm.
Om du inte har tid att göra det, vilket så här, andra tider idag. Det är också ett problem med arbetsmarknaden och sådär. Men om man inte har orken, tiden att göra det, speciellt kanske om man är kvinna och har dubbeljobb och sådär, skulle jag säga också så här, liksom, ge stöd på något sätt till personer som gör det här. Jag tror att en av sakerna som väldigt många säger så här, jag önskar att jag hade ork och tid att engagera mig. För det första så här, det behöver inte vara supermycket. Du kan göra något litet. Du kan vara jämställd. Du kan vara feminist på massa sätt. Feminism, det personliga är politiskt. Alltså allting är politiskt. Du kan engagera dig i din bostadsrättsförening och driva feministiska frågor där. Liksom. Eller du kan gå på föräldramöten och fråga hur man jobbar med det. Alltså så här, du kan alltid göra feminism på massa olika sätt på olika ställen. Och om du inte har den tiden, den orken, eller inte känner att du kan göra det, så här, kolla, leta upp någon annan som gör det. Så här, ge en månadsdonation till en organisation som gör det. Prenumerera på tidningar som jobbar med de här sakerna. För allt det här blir också att i praktiken både liksom stärka ett demokratiskt jämlikhetsnarrativ, men också att de facto stötta kvinnor, för det är väldigt många kvinnor i de här branscherna, och det är också de som får typ stryka på foten först när man har dålig ekonomi. Så jättemycket sånt, liksom skänka pengar till eller engagera sig i organisationer och institutioner som jobbar med det här, sätta krav på politiker, ställa krav på politiker, lyfta frågan med politiker och så. Men också tänka så här i sin vardag, liksom att det här tråkiga att vara aktivt jämställd i sin vardag. Alltså de här gamla vanliga grejerna, liksom ifrågasätt när människor säger någonting som är sexistiskt. lyft de perspektiven. Mm. Försök att ha de glasögonen. Att när någon säger någonting, fundera på, vänta, hur drabbar det här jämställdheten? Mm. Jag skulle säga att också så här, prata med unga, om du har barn, prata med dem om det. Prata med dina barns skola om hur de jobbar med de här frågorna. Jätteviktigt. Men också liksom bara i största allmänhet. Försök att liksom inte glömma bort de här frågorna. Eller låta dem vara obekväma. Och stötta andra kvinnor som utsätts för de här påhoppen. Vi vet att, vilket också tar upp i rapporten, liksom de konkreta konsekvenserna av misogynin. En av dem är ju liksom tystandet av kvinnor. Alltså, vi vet att kvinnliga journalister, kvinnliga politiker utsätts för en helt annan liksom, sorts grovt hat och hot och väldigt ofta personliga sexuella påhopp. Mm. Så se till att stötta kvinnor som utsätts för det här och gör inte bara det kanske privat, att du hör av dig och säger att åh, vad jag ser att du utsätts för ett drev, vad jobbigt, utan gör det öppet, offentligt, så att man känner att man har en rörelse, liksom folk i ryggen. Också för att markera att det här, det finns en motrörelse mot det här. Mm. För de som håller på med sådana skit är fegisar. Det är därför de hatar på nätet. Så om de får pushback och ser att oj, vänta, det här tycker folk inte är okej, så kommer färre av dem att våga göra det här. Det handlar också om, igen, vad är okej att säga i det offentliga? Det är det vi behöver liksom vända på. Mm. Att vi behöver helt enkelt ställa de här frågorna till politiker. Jag önskar jättemycket att journalister gjorde det oftare. Alltså att när man nu inte pratar om jämställdhetsfrågor, precis man inte pratar om klimatfrågor eller så, sånt där som man inte tror att man kan vinna väljare på av någon anledning, för kvinnor är tydligen inte väljare som man bryr sig om. Att ställa frågorna. Så vad skulle ni göra? Vad vill ni göra? Vad vill Sverigedemokraterna göra för att motverka ojämställdheten? Mm. Förutom hedersvåld.
Mm, exakt.
Det skulle jag säga.
Mm. Ja, men stort tack Myra Åbäck-Arman för ditt deltagande i Jämställdhetspodden. Vi har pratat om rapporten som du har skrivit som heter Män som hatar kvinnor för Expo. Som jag tycker att fler ska läsa och titta på. Väldigt, väldigt bra bakgrund och liksom man får väldigt bra sammanfattat hur det ser ut just nu kring de här misogyna rörelserna och vad de faktiskt vill och varför det är så viktigt att vi står emot det. Du som lyssnar får väldigt gärna dela och gilla och kanske sprida dina nätverk, och så kommer det ett nytt avsnitt igen om 2 veckor. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej.